Nåd vare med er och frid från Gud vår fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext, den fjärde söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i Romarbrevets 14 kapitel och från den 10 versen. Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stöta stenar i vägen för en broder. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens text handlar egentligen om den kristna friheten. Hela kapitel 14 i Romarbrevet handlar om hur vi ska använda vår kristna frihet. Och det förutsätter förstås att vi har en kristen frihet. Det är mot bakgrund av Kristi verk som vi talar om en kristen frihet. Att alla har syndat och att Kristus har friköpt alla. Att Gud har förlåtit oss alla. Och för Kristi skull tar han oss till sig som sina barn. Det är en frihet från allt som höll oss fångna. Från syndens skuld. Vi är helt förlåtna och Gud ser oss som rena. Det är också en frihet från syndens makt. Så att vi nu får tjäna Gud. Det är en frihet att få vara Guds barn. Och så får vi leva under Kristus och tillhöra honom. Och det innebär också en gemenskap med andra Guds barn som är förlåtna och som har den helige ande. När Paulus skriver så har det bara gått kanske 20-25 år efter att Kristi verk fullbordades. Vi kan jämföra det med den långa tid som man väntat på uppfyllelsen. Med alla löften och alla förberedelser för att Messias skulle komma. Centrum i Guds frälsningsplan, det som profeten hade talat om, det hade nu fullbordats. Det som Guds löften och Guds lag pekat mot, det var nu en verklighet. Gud hade talat om detta både i ord och liksom i bilder. Han hade talat om den lidande tjänaren som går in och tar straffet för oss alla som hade gått vilse som får. Ja, det är klara och tydliga ord. Och så kan man säga att han hade talat i bilder. I offren. Där ett lamm offrades istället för människan. Och andra bilder var högtiderna och reglerna om mat. Som folket skulle hålla fast vid. Nu när Kristus kommit och uppfyllt allt. Och då kunde man fråga sig, vad ska vi göra med de här bilderna som pekar mot det nya förbundet? Paulus skriver om detta på ett annat ställe, om mat och dryck, om olika högtider. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Och idag skriver han om hur vi ska tillämpa detta. Han vänder sig till två grupper människor. Båda grupperna är kristna. De ska leva tillsammans i församlingen. Den ena gruppen var ofta hedningar. De hade kanske haft sina hedniska seder. Men i och med att de övergav sin falska religion så lämnade de också de seder som hörde samman med den religionen. Därför hade de inga problem och äta olika sorters mat. De hade aldrig lärt sig att Gud skulle ha föreskrivit att man ska undvika viss mat. Det var lätt för dem att ta till sig den här typen av undervisning. Allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Den andra gruppen var de som kände sig bundna vid bud som rörde mat eller högtidsdagar. De hade kanske växt upp med att vissa saker äter man inte. Det är orent. Och vissa dagar är heliga. Man ska uppmärksamma dem på olika sätt. Och dessutom var det Gud som hade gett dessa bud. Det trodde de fortfarande. Så man kan förstå att det var svårt för dem att göra sig fri. Även om de kunde höra och förstå vad Jesus hade undervisat, så kunde det vara svårt för dem att själva ta det till sig. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta, utan ner i magen och ut på avträdet? Och Markus kommenterar: därmed förklarade han all mat ren. Men det fanns olika sätt att se på mat i församlingen, och även olika sätt att se på högtidsdagar. Och det behövde inte bli något problem om man tog det på rätt sätt. Det är en del av den kristna friheten. Man kan göra olika i sådana frågor. Och vi kan utgå från frågan om mat. Det är en så grundläggande fråga för oss människor. Tar man till sig principen som gäller mat, så kan man tillämpa det på det andra i det kristna livet. Frågan om mat kan vi också förstå i vår kultur. Det är nog lika i alla kulturer att en gemensam måltid, det är en form av gemenskap. Man bjuder hem varandra och äter tillsammans för att umgås. Vi ser det tydligt i Bibeln. Att äta tillsammans är ett uttryck för gemenskap. Vad var det man sa om Jesus? Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Jesus tog emot syndare och umgicks med dem. Han åt med dem. Och omvänt läser vi om Petrus, när han slutar äta med hedningar. Tidigare hade han ätit med hedningarna. Men sen kommer det några som är kritiska till att han gör det. Och då drog han sig undan och höll sig avskild, står det. Petrus gemenskap med hedningarna blev begränsad. Ja, det blev som om han inte riktigt erkände att hedningarna var personer som han som kristen kunde ha verklig gemenskap med. Som om hedningar som tror på Kristus skulle sakna något innan de kunde räknas som heliga. Det är ju personer som du och jag. Men vi vet att när vi har tagit emot syndernas förlåtelse genom tron på Kristus, så är vi heliga. Oavsett vad vi äter eller dricker, eller om vi är judar eller hedningar. Och därför är Paulus mån om att församlingen inte ska bli oenig och splittrad på grund av mat och dryck eller andra fria saker. Det Paulus skriver om i dagens text, det är sånt som visserligen var fritt, men som ändå Gud en gång i tiden hade befallt att man skulle göra. Om sådant kan bli fritt som Gud en gång befallt, ja, då kan vi ta till hjärtat att sånt som Gud aldrig föreskrivit någonting om, det är också fritt. Det fanns förstås ett syfte med att Gud gav regler om mat och om högtider. Högtiderna påminner om hur Gud en gång befriat dem från slaveriet i Egypten, och samtidigt pekade de framåt mot den större befrielsen i Kristus. Reglerna om mat, de fyllde en väldigt praktisk funktion. Vissa föreskrifter kunde vara till nytta av hälsoskäl. Men framförallt syftade de till och hålla Israel avskilt från de andra folken. Om man inte kan äta tillsammans, då är risken mindre att man blandas upp med varandra. De omgivande folken hade falska religioner som de gärna inbjöd andra till. De var förstås välkomna att få del i Israels religion om de omvände sig. Men reglerna kring mat var ett sätt att hålla Israels folk avskilt och heligt. Så att de skulle hålla sin tro och gudstyrkan ren och inte vända sina hjärtan till falska gudar. Ni ska för mig vara ett rika och präster och ett heligt folk, hade Gud sagt. Nu ändrades deras gudstjänst. Vi kan förstå att det kunde ta ett tag att vänja sig. Även om det hade gått några årtionden sedan förhänget i templet rämnade och Kristus gav upp andan med orden, det är fullbordat. Ja, även om det hade gått kanske 25 år sedan dess, så var det inte alla som varit troende så länge. Det kom människor till tro hela tiden. För vissa var det ganska nytt. Man kan äta fläsk och tillhöra Guds folk. Det kunde förstås bli en påminnelse om att nu är tiden för skuggbilder över. Kristus har verkligen kommit. Världens synder är sonade. Min kristne broder äter ju fläsk. Men det kunde också bli en distraktion. Eller till och med någonting som störde samvetet. Därför blir det viktigt för Paulus att man både håller fast vid evangeliets sanning. Att de här gamla lagarna, de kan nu läggas bort. För Kristus är lagens uppfyllelse. Och samtidigt att man tar hänsyn till den som själv har svårt med denna förändring. Svårt att tillämpa den i sitt eget liv. Och kanske också svårt att se när andra tillämpar den. Paulus börjar därför kapitlet. Den som är svag i tron ska ni ta emot. Utan att döma över hans betänkligheter. Den ena har tro till att äta allt. Den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Den som tagit till sig den kristna friheten ska inte förakta den som fortfarande har betänkligheter. Om man är fri och stark i sin tro, då ska man inte förakta den svagare, utan hjälpa och stötta. Och omvänt så har vi ju alla våra svagheter. Vi kan brista i förtröstan på Gud. Vi kan bli oroade när människor inte gör som vi har tänkt. Även om vi vet att Bibeln inte föreskriver något. Då ska vi inte döma våra bröder eller systrar. För att de gör på annat sätt än vi skulle föredra. Om vi blir bekymrade så kan vi först och främst be för dem. Men vi ska inte lägga någonting till vad Gud har befallt oss. Vi får alltså två olika uppmaningar. Och båda uppmaningarna kan vara riktade till samma person i olika situationer. Förakta inte. Om någon är svag får vi istället stötta och hjälpa. Vi som själva får styrka hos Kristus. Ja, Paulus är så mån om att denna enhet ska bevaras. Att även när han skriver till församlingen i Filippi, där inget påtagligt problem fanns, utan hans ärende är att säga tack för den gåva han har fått. Ja, så vill han ändå lyfta fram denna omsorg som blir till hjälp för församlingen att hålla ihop. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta, Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Förakta inte. Och det andra, döm inte. Ja, det förutsätter förstås att det gäller fria saker. När det gäller sånt som Gud har befallt, då kan vi inte tänka, jaha, du gör på ett sätt och jag gör på ett annat. Då kan man också behöva förmana varandra om att respektera trafikregler, älska sin nästa och sånt som vi vet att Gud vill att alla kristna ska göra. Men när det rör fria saker, då ska vi acceptera olikheter. I versen efter dagens text, i vers 14, skriver Paulus: jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent, blir det orent. När det gäller sådana saker, då får kristna göra olika. Och ibland behöver kristna göra olika med sådana saker. Man får visa förståelse för varandra. Till sist, skriver Petrus, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Om vi har medkänsla och förståelse, då kan vi också växa tillsammans. Ibland kan man ju förstå att andra kan göra en sak utan att synda, men man har själv svårt att göra det. Då får vi tänka på allt detta. Med rätt undervisning, med evangeliet i centrum, då kan man landa i vad som är tillåtet. Ju mer vi tar till oss av att Kristi verk verkligen är fullbordat, att vi är helt och fullt förlåtna och rena, desto mindre behöver vi dras till bud som Gud inte har gett oss. Sånt som man gör i andra religioner med fastor och pilgrimsfärder, för att man vet att det krävs någonting mer än det som man annars gör för att Gud ska bli försonad. Ja, vi vet att det som krävs, det är också långt utöver vad vi kan göra, även om vi skulle lägga ner hela vår själ i det och ägna all vår tid åt det. Vi kan med våra gärningar, som alltid är färgade av synd, aldrig väga upp vår synd. Endast Kristus kunde göra det. Och han har också gjort det. Med rätt undervisning, med förståelse av Gud som skaparen av både himmel och jord, av våra kroppar och hela den fysiska världen, så kan vi ta emot Guds skapelse med tacksamhet. Paulus skriver i ett liknande sammanhang om att man kan äta allt, för jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Och samtidigt så är ju det viktiga förstås inte att vi får njuta av allt gott Gud har skapat, som mat och dryck eller god musik och annat som tillhör skapelsen. Vi läser några verser efter dagens text. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är frukterna av att vi tar emot Kristi verk. Rättfärdighet, frid, glädje i den heliga ande. När vi har detta, då vill vi också hjälpa varandra som har friköpts och tagits upp som Guds barn, så att vi bevaras och växer, så att vi använder vår kristna frihet inte bara till vår egen glädje, även om den också ska användas så, utan så att den tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Han som har tjänat oss låter oss nu tjäna varandra i kristen frihet. För han ser oss som heliga och rena, och han har sänt sin ande i våra hjärtan, så att vi tillsammans ska växa i tron och förtröstan på honom, i hoppet och i kärleken. Låt oss därför ha våra blickar på korset och de goda nyheterna. Det är fullbordat, Vi är fria. Vi har gemenskap med Kristus. Och vi har gemenskap med varandra. Amen.